Gud eller mammon. Ytterst sett så handlar det om vem tillber vi. Vem tillber jag? Jag ska alltså predika om pengar. Ett känsligt ämne som sällan berör sin predikstol. Jag vet inte när jag senast höll en predikan om pengar. Jag ska ha två predikningar om pengar idag och sen den 29 maj. Då temat är att det är saligare att ge. Ska jag tala om då. Men är det inte märkligt att vi inte mer talar om pengar, undervisar om pengar, något som är det mest vardagliga? Jesus hade inga som helst problem med att tala om pengar. Alltså när man läser evangelierna och ser vad är det Jesus undervisar om, det som intar den mesta delen av hans undervisning, det är undervisning om Guds rike. Sen kommer sex? Nej. Sen kommer helvetet? Nej. Pengar. Sen kommer pengar. Jag ska predika om pengar därför att de är Guds rike att göra. Det är också ett ämne, ett område som är så svårt att lägga under Kristi lydnad. Vad säger Jesus om pengar? Vad säger han om rikedom, om välfärd? Jesus, han går så långt så han säger så här, och vi har hört det läsas. Han säger så här: ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Alltså i Bibeln så är inte pengar lite mynt. Pengar är inte lite papper, utan pengar är en avgud. Det arameiska ordet mammon betyder pengar. Tre enkla punkter. Det kommer inte upp någon PowerPoint-visning här. Men tre enkla punkter. Den första punkten är: lev inte av denna värld. Den andra är: lev i ett gudsrikes perspektiv. Och sen landar jag i rubriken: vem har mitt hjärta? Jesus, han sa: samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Vad är det Jesus vill säga? Ja, alltså vi kan ju konstatera att verklig trygghet ligger inte i det som vi förlitar oss på dagligen. Vår trygghet ligger inte i vår välfärd. Vår trygghet ligger inte i mitt bankkonto. Ett av de större försäkringsbolagen, i sin reklam lovar man att om man har sin försäkring hos dem, då kan du alltid sova lugnt om nätterna. Och det är bra. Alltså vi intalas att vi kan skapa själva en hållbar trygghet i livet. Och det kan vi inte. Det är inte fel att planera, att pensionsspara eller spara pengar så att du har för situationer i livet. Det är inte det jag talar om. Men det ger inte trygghet i verklig mening. Det är endast Kristus som är trygghet. Alltså vi vet, även om vi inte ofta drabbas i Sverige, så vet jag att allt i ett ögonblick kan förändras i våra liv. Eller hur? Alltså det är ju så att dina pengar på banken bara kan försvinna. Så är det ju. Allt kan förändras. Det är väldigt många kristna över vår värld som saknar väldigt mycket av det vi har. Eller hur? Det vi liksom tar för givet. Är det inte absurt att vi tar överflöd för givet? Ändå är det många av de kristna som skulle påstå att de har mycket större trygghet i livet än vad vi har. Alltså vi som är här, vi tillhör de 5% rikaste i världen. Paulus, han skriver så här i Filipperbrevets 4:e kapitel. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt om alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vår trygghet ligger inte i det som vi tror ger trygghet. Vi ska inte leva av den här världen. Jesus säger, samla inte skatter på jorden. Jesus talade oerhört mycket om Guds rike. Jag ska återkomma vad pengar har med Guds rike att göra. För det har det i högsta grad när man läser Bibeln. Vad säger då Jesus när han talar om pengar? Vad är liksom hans huvudtema? Jo, han varnar för begäret efter pengar. Jesus går så långt att han säger, det är omöjligt att följa mig och samtidigt leva i begär efter pengar och rikedom. Vi tar med till en text i Matteus kapitel 19. Där vi möter en ung man som vill följa Jesus. En ung man som vill. Han har hållit mycket av budorden, ja, alla budorden. Men han har ett större begär efter sina pengar och rikedom än att följa Jesus. Och då går det inte. Då går det inte att följa. Han frågar Jesus, vad ska jag göra? Jesus säger så här, vers 21. Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Det här är en jobbig text. Är det alltid fel med rikedom? Kan man inte vara rik och samtidigt tjäna Gud? Jo. Jesus hade flera lärjungar som var rika. Jag ska återkomma till det. Men det som var problemet i den här mannens liv, det var att begäret efter rikedom var hans fördärv. Alltså här står inför Jesus. Och det Jesus begär, det är aldrig för mycket. Jesus begär aldrig för mycket. Men vad säger mannen? Det står så här. När den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, till han ägde mycket. Är det här allvarligt med begär efter rikedom? Ja, för Jesus är det. Lärjungarna undrar, hur är det här möjligt? Jesus säger så här, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det här är jobbig text. Någon som håller med? Det är lite tvekande händelse där. Varför varnar Jesus? Och det handlar om konkurrens. Vem tillber jag? Det är en förförelse med pengar. Någon som håller med om det? Nej. Ljug inte för dig själva. Det är starka makter bakom pengar. Och en Kristi efterföljare måste ständigt leva på sin vakt. Paulus han skriver så här i 1 Timoteus kapitel 6 vers 9. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Och efter det säger Paulus så här, att kärleken till pengar, inte pengar, kärleken till pengar är roten till allt gott. Just det, ont. Jag vill tala med dig om en mycket viktig sak. Efter lunchen sa en pastor till mig. Jag var ganska nykläckt pastor. Och det här var en pastor som jag visste stod i ett mycket spännande sammanhang. Och jag tänkte, äntligen! Nu ska vi tala församlingsstrategier och vinna människor för Gud. Men han ville tala med mig om ett affärsförslag. Som skulle dubbla min lilla pastorslön. Det låg en väldig frestelse i detta. En ganska låg pastorslön. Ja, mycket högre idag. Camilla var mammaledig och Camillas mammapenning var ganska låg för det baserades på hennes tandsköterske jobb som hon haft tidigare. Och den här pastorn, han vecklade ut som det handlade om att vinna hela världen, men det handlade om att vinna massa pengar. Och i mig så var det en sån besvikelse samtidigt som det var en sån lockelse. Och jag känner i mig hur den heliga ande bara säger nej, Christer, nej. Under 2 veckors tid så ringer den här pastorskollegan. Och när jag inte svarar så talar han in på meddelandet på telefonsvararen. Han verkligen vill försäkra mig hur lite du behöver anstränga dig för att dubbla din lön. Och det skulle bli till en sån välsignelse. Men det var begär. Det var begär efter pengar. Begär efter rikedom. Min vän är inte längre pastor. Det brakade i hans liv. En del andra omständigheter. Men kärleken till pengar är roten till allt ont. Ordspråksboken är ju en spännande bok att läsa. Det står någonting där om pengar också faktiskt. Och jag vill ge dig detta. Det står i Ordspråksboken 30, vers 8. Ge mig varken fattigdom eller rikedom. Men låt mig få den mat jag behöver. Det andra vi talar om då, det är att få leva i ett gudsrikes perspektiv. Nu blir det spännande. Att få leva ett gudsrikes perspektiv. Jesus säger så här: samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör och det inga tjuvar byter sig in och stjäl. Alltså att här i världen få leva under andra värderingar med ett helt annat perspektiv. Ja, det är provocerande. Det är verkligen provocerande i en värld där mammon är Gud. Mammon är Gud i den här världen. Jag vill rekommendera en bok som heter Pengar, sex och makt, skriven av Richard Foster, en klassiker. Han skriver så här i sin bok i avsnitt om pengar. Om vi vill vara trogna Kristus måste vi finna vägar att säga eftertryckligt nej till penningguden. Alltså vi måste ha andra värderingar därför att det får inte finnas någon annan Gud i våra liv än den levande guden. Eller hur? Men vi har problem med det här. Därför att vi är mer influerade av den här världen än av Guds rike. Det här handlar om värderingar, att leva i omvändelse. Alltså det här med pengar, det är svårt. Eller hur? Det är svårt att överlämna till Gud. Gud, är du ytterst sett min försörjare? Det handlar om värderingar där man petar ner mammon från sin tron i våra liv och ger Herren dess rättmätiga plats. Jesus talar om, när han säger så här, samla skatter i himlen, och talar om lev för Guds rike. Jag lev i enlighet med Guds rike istället för att leva för mammon. Lyssna, det är inte fel med ägande, det är inte fel med pengar. Vi har flera exempel på personer i Gamla testamentet som levde i rättfärdighet och hade enorma rikedomar. Var Abraham fattig? Nej. Var Salomo fattig? Nej. Var Job fattig? Nej. Man kan se på Jesu lärjungar. Det fanns 2 av Jesu lärjungar som var riktigt rika. Den ena var Nikodemus. Och han lät sin ställning och sina ekonomiska resurser komma till del i den kristna församlingen. Så har vi en som heter Josef från Arimatea, och honom står det så här. Och han sörjde för Jesu begravning. Alltså, det var inte den minsta av uppgifter kanske. Att sörja för kungars kungs begravning. Det står så här i Matteus kapitel 27. När det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Nikodemus ville se Guds rike komma. Arimatea ville se, inte Arimatea utan Josef från Arimatea, han ville se Guds rike komma. Det var två personer som var Jesu lärjungar och som inte var korrumperade av mammon. Det är skillnad. Att inte vara korrumperad av mammon. Det här är en kamp i våra liv. Det är en kamp för den som har massa överflöd. Och det är egentligen samma kamp för den som lever på marginalen. Det är lika mycket tillbedjan om du är fattig eller om du är rik. Vem är ytterst sett min försörjare? Är det Gud? Självklart är det så här. Rikedomar ska vara i händerna på människor som vill ära Kristus. Inte i giriga och gudlösa människors händer. Alltså vi står inför enorma utmaningar om vi bara ser lokalt. Det är en särskild anledning till varför jag predikar om pengar. Det handlar om församlingens ekonomi och vårt offrande. Och det talar lika mycket till mig själv som till dig som är med i den här församlingen. Alltså vill vi se Guds rike komma? Alltså vad är prioritet här hos mig? Är det Guds rike? Jesus menar ju att det är möjligt att leva i enlighet med Guds rike. Han säger så här i Matteus kapitel 6, vers 33. Han säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vad står det sen? Jo, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Alltså Jesus menar att det går att leva i ett heligt uppror mot mammon i våra liv. Vet, precis som på alla andra områden i våra liv så är det enbart i den heliga andes kraft som det går. Citat av Richard Foster igen. Han säger så här, vårt studium av penningen, om man studerar penningen, mammon, det leder oss till en oundviklig slutsats. Vi som följer Jesus Kristus är kallade att avge ett löfte om enkelhet. Alltså, vi kan få utmana mammon. Istället för att det ska bli en förbannelse så kan det få bli till välsignelse. Istället för förbannelse kan det få bli till välsignelse. Alltså rent konkret för en Jesu Kristi lärjunge så finns det egentligen bara ett användningsområde för mina pengar. Utöver det jag behöver för att äta och sova. Och lite till. Det är Guds rike. Det är Guds rike. Det är Guds rike. Du vet, när du överlät dig till Kristus och proklamerade honom som Herre, då gav vi honom fullständiga rättigheter över vårt liv. Över varje område. Och det gäller också pengar. Men vi har landat, och jag vill säga det också, att det här är en andlig fråga. Hänger ni med? Det är en andlig fråga. Den sista punkten då. Och nu kommer det bli närgånget. Vem har mitt hjärta? Jesus säger, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Alltså ytterst sett, det handlar om en fråga om tillbedjan. Vem tillber jag? Vem tillber jag? Du vet, den här världens Gud, som också är mammon, vill göra allt för att vi ska förlora fokus i våra liv. Den här berättelsen jag berättade om, som skulle kunna ha dubblat min lön, det var ett av denna världens Gud sätt att försöka förföra mig. Och det här är ju alltid en ond strategi, att när vi är svaga, då står det till i våra liv. Har ni upptäckt det? Samma gamla strategi. Jag vill ta med er till Matteus 4, där Jesus, han har varit i öknen i 40 dagar och han har fastat. Och Jesus, han är vår förebild i allt, eller hur? Det finns ingenting som vi går igenom som inte han har gått igenom. Jesus vet vad det är att vara frestad av mammon. Det står så här. Därefter, vers 8, tog djävulen honom upp på ett högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Jag ska återvända till den här texten, men jag vill ta med er till Matteus kapitel 6 igen. Och vers 22, som inte hade med på skärmen. Jag missade ge det. Men det står så här: ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Alltså, hur är det med den andliga klarsyntheten i våra liv? Är det en andlig klarsynthet eller är det dunkelt? Vem tillber vi? Jesus svarade djävulen så här. Då sa Jesus till honom: gå bort, Satan. Ty det är så skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Det handlar om tillbedjan. Vem tillber jag? Ja, vem har mitt hjärta? Tillbedjan, det handlar också om tillit. Är min tillit i Gud eller är min tillit i mammon? Vet du vad som verkligen visar på tillit till Gud? Det är att leva i givande. Det är att leva i givande. Richard Foster, han skriver så här. Det är bra att kunna citera någon som tänker bättre. Han säger så här: att ge löser oss från penningens tyranni. Du vet, det därför är det sånt motstånd att ge, att leva i regelbundenhet. Om du sitter där med din räkningshög och så funderar du på, ja, vad ska jag ge till Herren? John Wesley, vet du vem han var? Yes, jag ska citera honom. Det är alltså inte citat Christer Rosam, utan John Wesley. Om ni vill undgå helvetets förbannelse, ge allt ni kan. Annars hyser jag inte större hopp om er frälsning än om Judas Iskariots. Oj då. Det var jobbigt. Att ge, det löser dig. Att ge, det löser dig. Alltså, frågan är inte det här, och nu tar jag lika mycket till mig själv. Frågan är inte, hur mycket ska jag ge till Herren? Nej, det handlar om det här. Hur mycket av det som är Guds ska jag behålla? Det är att vända på det hela. Du vet, jag är inte ett dugg intresserad av hur mycket du ger i kollekten. Vi vill inte veta det. Men du ska samtala med Gud. Du ska samtala med Gud. Jesus, han lyfter en fattig änka i evangelierna som ett exempel på att leva i tillit. Jag vill ta med till Lukas 21. Det står så här: Jesus såg upp, vers 1-4, och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade ner 2 kopparmynt och sa han: amen, säger jag er, denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra la något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. leder den här fattiga änkan i tillit. Vem har mitt hjärta? Jag ska snart avsluta min predikan. Du vet, när vi släpper greppet om pengar. Det handlar inte om att du ska bli ansvarslös. Det är inte det jag talar om. Det förstår ni, va? Men när vi släpper greppet, då visar vi vem som är Herre. Vi visar att Jesus Kristus, du är Herre. Du vet, att ge, att leva i giva. Nu talar jag inte bara om att ge i kollekt och till Herrens verk. Utan att leva generöst överhuvudtaget. Det är att trotsa mammon. Det är att ge mammon en fet smäll. Det är den enda du får slå, en mammon. Jesaja 58, vers 7 står det så här. Dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Här ligger befrielse. En nationalekonom menar att penningen och vår identitet är så sammanflätade. Så att när vi ger pengar så ger vi oss själva. Det är därför vi ska överlåta detta till Herren. Jag ska få ett citat och jag ska sluta predikan. Så här ska du tänka kring pengar, rikedom, ditt ägande, allt vad du nu har. Om det så är några kopparören eller om det är 50 miljarder. Given av Gud, ägd av Gud, ska användas för Guds syften. Det här var en predikan om pengar, ett område som är svårt. Ni ska få en predikan till några veckor. Varför är det så svårt? Jo, det är ett område som är svårt att lägga under Kristi lydnad. Lev inte av denna världen, talar jag om. Lev i ett Gudsrikes perspektiv. Och sen den sista frågan som var en av punkterna. Vem har mitt hjärta? Vem tillber jag? Amen.